Venedig, Rom, Barcelona, Tokyo, Kapstaden, Prag. Enligt snabbgunglingar på internet på beautiful cities, the world's most beautiful cities och så vidare och så vidare, så är det några av dem som dyker upp ganska ofta. Om man googlar med lite nordiskt så också kan Stockholm komma med på ett hörn ibland. Men vi kanske kan slå fast här att den här staden som vi alla har någon slags anknytning till kanske saknar en del av grundförutsättningarna för att komma in på den här listan. Men går det att göra denna snabbväxande stad vackrare? Och vad är egentligen fint eller fult i en stad? Och hur förenar man det här estetiskt tilltalande med funktion och hållbarhet och inkludering utan att spränga alla kostnadskalkyler? Det tänkte jag att vi skulle prata lite mer om. Så varmt välkomna hit till Grand ikväll. Och det här är vår säsongens sista del i vår samtalsserie Malmö snackar, som vi faktiskt har gjort det här i 11:e gången vi håller detta, Sydsvenska, tillsammans med Malmö universitet. Jag som ska leda detta samtalet idag heter Camilla Sylvan och är redaktionschef på Sydsvenska. Och med mig för att reda ut alla dessa frågor har jag min kära kollega Julia Svensson, biträdande chef på kulturredaktionen. Och man kan väl säga att arkitektur och stadsplaneringsfrågor är en av dina specialiteter.
Ja, precis.
Ja. Och du har också just nu en pågående artikelserie som jag kan tipsa alla om på sydsvenskan.se om med beteckningen fint eller fult, där du synar olika saker i Malmö och Lund i sömmarna.
Ja, ungefär så.
Ungefär så. Vi kan återkomma lite till det. Och så har jag också med mig Karin Grundström som då är professor i arkitektur vid Malmö universitet.
Trevligt att vara här.
Ja, och du har faktiskt en pågående utställning nu som du är med i på Form Design Center med titeln Allmänningen om våra gemensamma rum. Så det kommer vi prata lite grann om också när det gäller stadsplanering. Och du har också avslutat ett forskningsprojekt om gemenskapsboende med fokus på Malmö, Stockholm och Göteborg. Var det, va? Nej, Malmö, Stockholm. Ja, det är bara jag som har in i Göteborg här. Ja, så har vi dig också. Olof.
Ja,
ja, hej.
Hej.
Du satt för nära. Ja. Stadsantikvarie sedan 7 år tillbaka kommer vi fram till ungefär i Malmö.
Stämmer.
Mycket välkommen.
Tack.
2020 så ställde konsultföretaget PE som är inom den här branschen frågan till 4600 invånare i de 12 största svenska städerna om de tyckte att deras stad var vacker. Hur många här i salen tror att Malmö hamnade på prispallen, alltså att malmöborna tycker att deras stad är vacker? Hur många tror att Malmö hamnade på topp 3 av de här 12 svenska städerna? Alltså, okej, några i alla fall. Det är några som har förtroende för malmöborna.
Förvirra
kan det var Malmö dock inte. Malmö hamnade på 9:e plats med att 59% av malmöborna tycker att deras stad är vacker. Men är det någon som vill bara slänga ur sig här då av de här 12 största städerna i Sverige, vilka invånare som är mest självgoda då, eller i alla fall anser sin stad vara vacker? Stockholm. Faktiskt inte. Stockholm var på en väldigt, väldigt tajt andra plats. Inte det heller. Det var våra självgoda grannar Sundets pärla i Helsingborg som tycker att deras stad är den vackraste. Lund kom trea. Där var det 85% av helsingborgarna, 84% av stockholmarna, 84% av lundaborna. Så jag vet inte hur mycket det diffade där egentligen. De är också ganska självgoda. Sen var det Jönköping, Örebro, Norrköping, Uppsala, Göteborg, Malmö, Umeå, Linköping, Västerås. Så jag har tydligen en förkärlek att bo i städer där man inte är så stolt över sin stad. Så 59% av malmöborna anser att staden är vacker. Panelen, vad skulle ni ha svarat på den här frågan? Min stad är vacker. En gradering kanske eller så. Julia, vad säger du?
Jag tycker inte Malmö ska försöka vara vacker, men det är en annan fråga. Mm. Jag tycker det finns platser i Malmö som har vissa av de här kvaliteterna. Jag gillar Färsens väg också, liksom upp mot Operan. Det tycker jag är en snygg plats.
Så om du hade stått där hade du sagt, absolut.
Ja. Ja. Mm.
Karin?
Jag kan tycka att Malmö är en trivsam stad. Den är en eklektisk stad. Det finns mycket blandat av olika typer. Det tycker jag är fint, men jag tycker inte att den är jättevacker.
Nej, men jag håller med. Den är väl inte vacker i, på det sättet som Venedig är vackert eller Stockholm. Så tänker jag att man kan inte tävla med en, och det finns ingen poäng att tävla med det heller. Alltså, Stockholm är en kunglig huvudstad och de har satsat mycket på att göra staden vacker.
De ska fan vara vackra.
De ska vara vackra, precis. Jag tycker vi kanske inte Malmö är en vacker stad i det perspektivet heller. Och, men behöver inte vara det heller.
Nej. Och det kommer vi såklart prata mer om ikväll. Vad, liksom, vad vi lägger i ordet vacker och vad skönhet egentligen är. Men det vi alla här som sitter här kan vittna om i våra yrkesroller är ju att de här frågorna väcker väldigt starka känslor. Arkitektur och stadsplanering. Och jag tänkte att vi skulle börja där med att konkretisera de här starka känslorna. Det här är då Rosthuset vi ser på bilden i kvarteret Sofia vid Rösjöparken. 2019 så utnämndes denna byggnad till den fulaste nybyggnationen i landet av en grupp som kallas Arkitekturupproret. Det är en folkrörelse som har vuxit fram från en Facebookgrupp. Och detta kan jag ju säga då när Sydsvenskan tog upp den här tråden. Det ledde till debattartiklar, uppföljningar, insändare och nya debattartiklar. Och det var försvar och det var attack. Och det, var, det kändes som det här huset med, är det Cortens? Cortenstålfasad. Känns ju som, det fick de representera väldigt mycket plötsligt. Varför tror du att detta väckte så starka känslor, Olof?
Ja, men först och främst för att arkitektur berör, eller form och design berör och skapar känslor. Och det är ju jättepositivt i sig att det är så. Det vet jag inte. Jag tänker inte ge mig på att bedöma detta huset så. Men det är ju mycket kopplat till just det här projektet. Om man pratar om arkitektens ursprungliga idé och som, vad det blev av den sen när det kom till genomförandet. Där är en rad av händelser som uppstår längs vägen som kanske vattnar ur den tydliga kvalitativa idén som arkitekten hade från början men som inte blev så i slutändan. Och det tror jag att folk ser på det här huset. Men kanske inte kan sätta ord på riktigt. En snabb spaning. Ja. Så.
Julia, vad säger du som ändå har gjort en artikelserie här om fult och fint och vad... du bodde väl inte i Malmö just när debatten var, men
nej, men jag minns men den ändå, för jag var hos mina föräldrar och såg den i tidningen.
Ja,
och
såg vad tänkte du då, vad tänker du nu om?
Jo, men det är ju en, jag tycker man ser det, eller det kanske bara för jag vet det, att det är en välrenommerad dansk arkitektfirma, eller Tegnestue som det heter så fint på danska, vannkunsten som har ritat. Men de fick inte vara med till slutskedet, så att då byttes väl bland annat så här kortenplåten ut mot en annan variant än vad de hade tänkt, vad jag har förstått. Till exempel var det en sån sak som hände. Men jag kan också förstå att rost, jag själv är inte superförtjust i kortenplåt, men det är ju mer en smaksak. Men här tycker jag inte att det är så tokigt tänkt på det här huset, och jag tycker också att det ligger liksom som i dialog med Malmgården på andra sidan med Rösjöparken. Man tänker på idé och hur det ser ut. Men sen är det ju som jättestort, det är rostigt. Jag förstår att det ändå kan bli debatt.
Det blev ju också framförallt debatt för att om man tittar på miljön då, kanske inte åt Malmborgen håller till utan på andra sidan parken, så är det en helt annan.
Ja, det är helt.
Med gamla hus och... Vad säger du, Karin? Har du någon reflektion kring de här starka känslorna som just det här huset väckte?
Jag tänker att generellt just det här med att det är rost är väl något sånt som man upplever liksom som något som inte är så vackert. Och sen tänker jag också att mycket av den kritiken som är mot en, om man säger modern arkitektur, är ju här att det är ganska stort, det är ganska mycket av samma. Det är, även om det här är välutformat, så finns det ändå en skillnad i, om man tänker på detaljnivå jämfört med historiska byggnader och de som vi ser idag. Det finns en mer skulptural verkan ofta i gamla byggnader. Nyare byggnader är ofta ganska mycket plattare. Jag tror det finns många dimensioner i att det kommer något som är väldigt stort på en väldigt central plats och som ett block kanske.
Skulle ja, för hade det här byggts nere vid Västra hamnen som vi ska återkomma till sen, så hade man inte reagerat på samma sätt.
Nej.
Nej, eftersom det är nytt överallt. Jag tänker att vi backar bandet till det som ändå då har blivit en symbol för Malmös förvandling från arbetarstad med varvsindustri till kunskapsstad vid havet. Så millenniet inleddes ju med stadsutvecklingsprojekternas moder, kan man väl säga, med Bo 01-utställningen. Det vi ser på bilden här från Bo 01-området är de här färgglada, långsmala gatuhusen. Ni får ju rätta mig här, för jag är inte arkitekt och kan inte exakta formuleringar. Men för mig påminner de ju i alla fall lite om sådana som ligger vid kanalerna i Amsterdam, till exempel. Och det här är ju då i kvarteret bakom strandpromenaden, kan man ju säga. Så inte rätt in, tätt inpå, men precis bakom. Ja, vad var det som var så lyckat och mindre lyckat med just utvecklingen av det här första Bo 01-området? Om vi börjar med dig, Karin, kanske.
Jag tycker att stadsplanen är väldigt fin i det här området. Den tar tillvara på mycket på sådana saker som man brukar säga i en positiv stadsmiljö. Till exempel som man ser här att det finns en byggnad i slutet av gatan. Det är inte ett oändlighetsperspektiv, utan det finns en variation. Det finns väldigt mycket omsorg om detaljer. På den här bilden ser man ju en liten kanal för vattenavrinning. Det är små häckar, de är klippta, det finns små stadsrum mellan byggnaderna. Det finns också en väldigt stor variation mellan de olika byggnaderna. Mm. Så det, de tog fasta på många sådana principer.
Mm. Ja, precis. Claes Tam som gjorde den här planen. Och det är ju planen såväl som Bo 01 allra främst har blivit berömt för, internationellt känt. Folk kommer ju hit och tittar på Bo 01.
När du säger planen, då menar du just hur det, allting ligger?
Liksom. Ja, precis. Gator och huskroppar och så. Inte lika mycket husdesignen. Liksom. Och just att man har sett till så att liksom, gatorna ligger i skydd för vinden. Och på det sättet som jag tänker inte riktigt syns i det stora perspektivet sen när Västra hamnen har växt. Att där är det betydligt hårdare och mer storskalig stad.
Vad säger du, Olof?
Ja, men det är ju kanske framförallt, jag håller med om planen också. Man har någon slags mänsklig skala i Bo 01-området som gör att den är lätt att ta till sig. Jag tror att man känner sig liksom nästan lite trygg när man går här.
Han var väl inspirerad av så här Hansastadens...
Absolut, liksom. Ja, men det är lite medeltida stadsplanering. Ja. Så.
Man känner sig trygg när man går precis här. Och sen tycker du då att i den fortsatta utvecklingen där av Västra hamnen så har man helt släppt det där då? Varför har man det, tror du?
Det är ju mycket enklare att inte göra så här bra. Så jag tror det är det. Kanske kostnadskalkyler.
Mm. Vad säger ni ändå om fortsätta utvecklingen?
Nej, men så är det ju. Bo 01 var ju ändå en väldigt speciell liksom, händelse.
Satsning.
Både från stadens sida och från aktörerna som var med här och byggde.
Så det är inte, riktigt realistiskt att allt ska se
ut
så här?
Nej, det är det kanske inte. Det borde vara realistiskt, men det är kanske inte alltid så realistiskt. Och det som hände sen var ju ett mycket mer rationellare tänk.
Men nästan 20 år senare kan man ju säga så, det pågår ju projekt överallt i Malmö, men så inleddes ett annat väldigt stort utvecklingsprojekt som ju du har fördjupat det ganska mycket i, Julia. Och det har ju kommit en bra bit på vägen redan med några av de första etapperna. Och då ser vi nu en bild då på Norra Sorgenfri, och det är kvarteret Spårvägen som var det som väl först blev färdigt där för flera år sedan faktiskt. Julia, du ägnar ett helt avsnitt i din artikelserie Fint eller fult åt just Norra Sorgenfri. Var på skalan fint eller fult placerade du då den här utvecklingen eller det här hittills, hur Norra Sorgenfri har blivit?
Den här vignetten fint eller fult, den har jag ju hittat på eller täckt för att jag vill återta liksom den här diskussionen från arkitekturupproret lite, tänker jag, att det är ju de här termerna som man medialt ofta pratar om hus, men själv vill jag ju liksom fördjupa det och vara lite mer nyanserad egentligen sen i mina artiklar. Ibland drömmer jag till med att det här är fint eller fult eller så, men ofta så vill jag diskutera lite mer.
Det är ju ganska ofta så vi jobbar ändå, ja, att man spetsar precis till rubriker och sen försöker man vara lite nyanserad.
Ja, eller hur? Ja. Ja. Så, jo, men jag tycker att det var en fantastisk vision för det här. Det var någonting annat. Det är ju speciellt för att det här är ett industriområde som ligger jättecentralt i Malmö, stenkast härifrån. Och att man hade liksom ambitioner med det här projektet, att man ville låta staden växa fram liksom mer småskaligt. Man ville inkludera kulturen till exempel. Man ville satsa på god arkitektur.
Och inkludera kulturen, vad är det du syftar på då?
Ja, men i Sorgenfri så finns det ju en tradition av så här konstnärsateljéer och ateljéföreningar. Och det ville man ha med i det här projektet. Och det är väl en del i kritiken jag har mot det området, att det har man inte riktigt lyckats med här. Det man har lyckats med är att man har fått in en institution. Malmö konsthögskola har sin ateljéer i de gamla bussgaragen.
Det är väl där, va?
Ja, precis, de är. Mm. Det är där man ser båghallarna där. Mm. Men det fanns ju tankar om att bevara också större hallar och göra någon slags så här hus inuti dem som kunde vara liksom lite enklare kultur- och fritidsaktivitetsplats. Men det valde man till slut att inte göra.
Vad säger du om det, Olof, då? För här måste ju ni haft fullt upp och kanske fortfarande har med nästa etapper av det här området att inventera och bedöma alla de här industrifastigheterna. Vilka ska bevaras, vilka ska inte bevaras. Mm. Hur har det gått? Har ni gått på pumpen? Och liksom hur tänker ni då? För det finns ju en enormt många industrifastigheter och alla kanske man inte kan spara på, eller hur ser du
man skulle kunna spara alla om man vill.
Ska man det, tycker du då?
Nej, det kanske jag inte tycker. Men som svar på din fråga, nej, vi har inte gått på pumpen. Vi lär oss saker hela tiden. Det jag tror hände i det här kvarteret på bilden vi ser nu, att vi, staden hade väldigt höga ambitioner. Men vi hade kanske inte riktigt verktyg för att lösa det. På en sån där sak som, alltså när man ska gå in och omvandla befintliga byggnader, och framförallt industribyggnader, så stöter man ofta på en massa problem. Det har varit ganska skitiga verksamheter och sådär.
Mycket sanering.
Mycket sanering. Det var precis det som hände här. Vi var kanske inte riktigt beredda på det. Jag tror att man hade kunnat lösa det om man liksom verkligen la manken till. Men vi lyckades inte då. Jag tror att vi kommer lyckas mycket bättre i den fortsatta utvecklingen av Sorgenfri. Mm. För då har vi liksom med lärdom i det här tagit med oss en massa saker som vi kan använda oss av sen.
Men det handlar om att såklart finansiering då, när ni säger det här vore fint att
absolut bevara. Det handlar jättemycket om finansiering och ekonomiska kalkyler som ska gå ihop för en fastighetsägare som både ska bygga någonting nytt men också spara någonting gammalt och hitta en annan funktion för det. Mm.
Karin, vi ska snart dyka ner i din specialitet med de öppna ytorna och så. Men bara utifrån då Norra Sorgenfri och fortsatta utvecklingen där. Är det några reflektioner du har kring utvecklingen här?
Det som man kanske många gånger ofta har som vision och som man vill och så, det är ju det här att det ska finnas lokaler som ska vara öppna. Och det finns väldigt ofta med, och det har varit det här med konstnärsateljéer och sånt. Men sen är det så svårt att faktiskt realisera det. Och det är ju en utmaning, för det är också en tanke om man tänker på de allmänna ytorna. Var ska de finnas? Och hur mycket ska Malmöborna kunna bestämma om vilka aktiviteter som ska finnas i de här båghallarna då, som är jättevackra. Är det rätt att det är en utbildning där? Eller skulle det varit något annat? Liksom? Och det är ju säkert många som har synpunkter på och skulle önska att det kunde kanske vara bredare. Men sen faller det ju då under processen ofta på att det kanske är budgetramar och sånt.
Finns det andra faktorer än pengar som spelar in på just när det då inte blir som man har tänkt sig?
Ja, det tror jag absolut att det finns. Jag tror också att synen på alltså, och toleransen för att låta ett område vara lite skitigt och skavigt. Det är någonting som håller på att förändras. I det här projektet så gick vi in och gjorde ganska stora renoveringar av de här båghallarna. Det är nästan så det är nya byggnader när man är inne i dem. Och det tror jag inte att vi ska fortsätta göra, för det sättet att tänka trycker ju också upp kostnaderna.
Nej, för det är ju ändå så att Malmö och många andra städer har ju varit bortskämda under lång tid med att det har funnits de här liksom övergivna industrilokalerna, eller industrilokalerna som ingen riktigt bryr sig om, som kanske ligger och väntar på en värdeökning. Men ingen gör något i nuläget.
Jag tror du skulle säga vänta på en svartklubb. Eller
ja, det kanske lite underförstått. Ja, men att det har funnits. Och plötsligt så är markpriserna uppe på en nivå som gör att man också, folk är intresserade av att utveckla området och bygga bostäder istället. Och vad ska man då göra med liksom alla konstnärer man har ändå vant sig vid ska bo i Malmö och kanske hjälpa till att göra Malmö lite spännande? Och jag tänker att man behöver liksom hitta ett sätt också att bygga nytt för de här verksamheterna. Enklare byggnader, alltså ett mellanting som inte kanske är den här gamla ruffa liksom, industrilokalen som inte går att använda för att den är alldeles hälsovårdlig. Men att man ändå kan bygga liksom billigare, enklare strukturer och att det ska räcka på något
eller
sätt.
Bara renovera lite.
Ja, men precis. Att göra liksom ett lagom sätt för att det är ju ganska nytt att liksom de här områdena finns, att man ska riva dem. Det är ju första gången i historien det är så.
I Malmö, så
det finns ingen erfarenhet av att liksom, okej, nu blir konstnärerna borträngda. Vad ska vi göra?
Mm. Ja, men det ska bli spännande att se då vad som händer med den här fortsatta utbyggnaden nu av Norra Sorgenfri. Mm. Vad är det etappen nu? Är det där när Willys i Katrinelund håller?
Ja, det är liksom på andra sidan Nobelvägen från det här kvarteret.
Migranttomten hållet där.
Ja, precis.
Mm. Ja, det ser vi fram emot. En trivsam stad och en hållbar stad är ju inte bara byggnaderna. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det som är mellan hus och gator. Och det här vi ser på bilden nu är Enskifteshagen i Norra Sofielund. En park, gröning, allmänning mellan bostadsområdet och industriområdet. Och förlåt för tråkig bild, men alla andra bilder i vårt arkiv var det fest och grejer, evenemang. Och det är det ju inte alltid, men ändå ganska ofta. Så funktionerna för en sån här allmänning, varför är de så viktiga? Karin?
Ja, det här, vi har tittat, vi har ett forskningsprojekt som har hållit på under några år där vi har funderat över vad den allmänning kan vara, vad det har varit historiskt och hur vi tänker om det idag. Och i städerna har vi något som heter allmän plats eller allmän platsmark som kommunerna planerar och så. Och då så gjorde vi en liten studie i Enskifteshagen, och det är ju gammal sån här fälladsmark som har varit betesmark till Västra Skrävlinge. Så det har aldrig varit bebyggt, utan det har en historia som det också står lite om i den här odlingsdelen. Och så. Och man kan tycka, om man då tänker liksom fint och fult, så är ju Enskifteshagen ganska ful.
Ja, det var väl bra att du tog den här bilden.
Om man generaliserar lite. Ja. Den är avlång, den har en lite konstig form, det är liksom... Ja, det står lite byggnader och det är liksom lite så här hip som happ. Men när vi pratade med människor då så finns det, den är väldigt tillåtande. Det finns liksom plats för många olika aktiviteter. Det var ju fint väder, men det fanns de som gjorde yoga, det fanns de som satt och stickade och lyssnade på en podd, och det var några som grillade och ja, många, många olika saker. Och några som hängde i den här odlingsdelen då.
När du pratade med folk om parkens betydelse så var det ju någon som också tog upp kanske att det verkligen precis allt hände i den här parken.
Ja,
jag tyckte det var lite kul när du sa.
Ja, det var lite roligt. Det var en ung människa som tyckte att ja, men det är lite drogförsäljning och sånt, men de står ju här borta. Alltså man vet ju var de står någonstans. Det finns plats för alla. Mm. Så.
Det är viktigt att ändå känna att det är högt och lågt i en park. Och inte bara det ena eller det andra kan man ju säga. För det kan det ju lätt bli. Ja. Mm. Men ni andra också då, den här förtätningen, förutom de här nya stadsdelarna i Malmö, så är det också en förtätning av de befintliga stadsdelarna som måste göras för att alla de här människorna ska få plats i den här stan. Vad var det? 500 000 det ska växa till 2050. Och hur rimmar då den här förtätningen med att behålla det här? Alltså, går det ens ihop?
Ska jag svara på det?
Ja, det får du gärna göra om du känner dig manad.
Ja, men det tror jag absolut att det kommer gå ihop, men det är ju en jätteutmaning såklart att växa. Vi har ju bestämt i Malmö att vi ska växa inåt, vi ska inte växa ut, för vi behöver spara resurserna i form av jordbruksmark och så, vilket är helt rätt. Men det sätter jag absolut fingret på den här typen av platser. Alltså jag tror också en stad behöver den här typen av platser som har liksom, ja, men där inte staden lägger sig i så mycket. Och då menar jag inte Christiania liksom, utan det här ytor som kan få omvandlas av Malmöborna själva och som kan förändras över tid och så.
Så att om någon sätter upp en odlingslåda så ska man inte
Jag kanske bryter mot någon förordning eller lag när jag säger det, men jag tycker det är viktigt.
Men det är också i den här delen av östra Malmö, det finns ju knappt några gröna platser. Det är ett annat problem med Sorgenfri som också inte ligger särskilt långt från Enskifteshagen, att det är inte något mycket grönt där heller, så att man behöver ju bygga in det. För vad är poängen om vi ska bygga hållbara städer om det inte är hållbart att bo där? Om det inte blir liksom livsmiljöer som folk vill vara i och må bra av att vara i.
Men hur bygger man in det när grundförutsättningarna är industriområde? Alltså, om man tittar på resten av Norra Sorgenfri och där, så här, finns det ens några gröna plättar att liksom bevara?
Det är ju alldeles, idag är det ju alldeles liksom jämnat med marken där, det är helt tomt. Så
det är bara att sätta
det är bara att anlägga en park.
Det är bara
att
odla. Det får väl inte vara några grödor då med tanke på alla gifter?
Det kommer vi också, vi kommer att bygga jättemycket parker.
Är det så?
Ja.
Bra. Och det är den visionen tror du kommer fullföljas då?
Ja, det tror jag.
Vi stannar kvar lite i den här stadsdelen. För på andra sidan Enskifteshagen så klubbades det ett historiskt beslut, inte i stadsdelen men om stadsdelen 2021, som har en väldigt stor betydelse för den fortsatta utvecklingen här. Och då tänker jag på kulturljudzonen, som ändå var något väldigt unikt för Sverige och världen kanske. Det var i alla fall något väldigt speciellt att vi har den här. Här ser vi då på bilden ett metalband spela i en av verkstäderna på Norra Grängesbergsvägen. Det är väl högst troligen under den här årliga NGBG-festivalen. Men sen 2021 så är ju då området vikt åt att kulturutövare ska få låta. Och det ska inte vara några grannar som klagar på detta. Men vad har då ljud att göra med stadens utseende eller utveckling? Vad säger ni där borta? Vad betyder den här kulturljudzonen för utvecklingen?
En sak är ju att de inte kommer göra som i Sorgenfri riktigt här. Utan att det kommer inte vara att man river industribyggnaderna för att bygga bostadskvarter. Utan det kommer vara att man bevarar de här äldre byggnaderna. Jag vet inte om det är satt något liksom datum för hur länge den här kulturljudzonen ska pågå. Om det är eller om det är liksom tills vidare.
För alltid.
Det är
för
alltid. Jag tror inte att det är någon begränsning.
Och det tycker jag är positivt, för att det är ju på så många andra ställen man gör på det andra sättet. Så det är ju spännande att testa och göra på det här sättet. Sen kan jag ju fråga mig om det är rätt väg att gå. Liksom att okej, det är bara på det här stället man får låta. Men i resten av stan då? Liksom, ska det vara tyst där? Ska det inte kunna finnas någon klubb i andra delar av Malmö?
Och vad ska man göra med alla de här industrifastigheterna då?
Alltså poängen med kulturutzonen är ju att kulturen och industrin ska samsas och kunna bullra eller låta tillsammans utan att störa några bostäder. Det är liksom grundtanken.
Så industrierna ska få finnas kvar?
Industrierna ska få finnas kvar i viss utsträckning.
Ja, men det gjordes väl en kartläggning som visade hur liksom många som stor arbetsmarknad som finns i just Sofielund, tror jag. White Arkitekter gjorde för några år sedan.
Ur ett bevarande perspektiv där så var den här kulturljudzonen något bra för er som jobbar med att försöka se till att byggnaden får vara kvar?
Ja, absolut. Mm. Och framförallt så sätter den ju en ingång från stadens sida på det här området. Alltså för att inte skapa, det sämsta vi skulle kunna göra med ett sånt här område är att säga att vi ska omvandla det till bostäder, för då skapar man en förväntan på någonting som ska komma. Du var inne på det innan, Julia. Man, fastighetsägarna sitter och väntar på att pengarna ska börja rulla in. Och det vill vi inte heller i den här. Och då blir det ju också så, utifrån mitt perspektiv.
Just det, så finns inga förväntningar hos markägare.
Nej, precis. Och då blir det också lättare att jobba med de befintliga byggnaderna och tänka sig att de ska kunna vara kvar och innehålla både kultur och kulturproduktion och industri.
Vi rörde oss snabbt mot en annan stadsdel som är under uppbyggnad och också har kommit en stor bit på vägen. Och nu ser vi då bilder på gjuteriet i Varvstaden. Och det här var ju en del av Kockums och det är en del av Malmös arv. Och idag är det huvudkontor för Oatly. Olof, vad är det som är så bra? Du lyfter ju själv fram det här som ett exempel. Vad är det som är så bra med gjuteriet och hur det har blivit?
Mycket saker som är bra med gjuteriet. Jag tänker för det första så ska man ju förstå också att det här är en helt annan plats i staden än vad Sofielunds industriområde är. Här har du ett förväntansvärde inbyggt redan eftersom det ligger så pass centralt. Du har också en helt annan berättelse kring den här miljön som alla liksom är medvetna om på ett annat sätt.
Det var inte svårt att få med sig opinionen.
Nej, det är det inte. De det är ganska liksom självklart att spara byggnader från Kockums och varvet. Så. Det som är fint med just gjuteriet är väl alltså hela omvandlingen från den här ruinen till den här arkitektoniska skapelsen och hur varvstaden som har byggt här och jobbat med både förhållningssättet till den befintliga byggnaden och platsen, men framförallt också kring återbruksidéerna som de har dragit ganska långt i det här projektet.
Mm. Men det kan ju inte ha varit en billig historia och den här förvandlingen.
Nej, det tror inte jag heller. Jag har ingen aning om vad det kostade. Men kopplat till platsen i staden och till hyresgästen som sitter här idag så tror jag inte det är något problem för dem.
Det gäller att hitta de investerarna helt enkelt.
Ja, plus att det där är ju hög status. Det är ju sekelskifte, tegel, absolut. Industribyggnad. Ja. Det är inte våra liksom kapitalförstöring att ta ner det där.
Ja. Absolut. Ja.
Ja, för du pratar, Karin, har du någon reflektion kring gjuteriet här och stadsdelen runt omkring?
Ja, vi pratade faktiskt lite innan om det finns ju alltså den här 1800-talstiden 1900-talsarkitekturen, den är ju liksom känd nu och alla tycker om den, men det fanns ju också andra väldigt stora maskinhallar som jag gärna hade sett att man bevarade, fantastiskt vackra stora stålkonstruktioner som hade kunnat vara kvar, men då krävs det lite mod och lite satsningar.
Är det inte
på
någon
kanske
någon
det
har
som
bevarat
är
skelettet på? Eller?
Alltså står lite rester av gamla så här traversanläggningar och lite stålbackar här och var. Men ingen av de här
ingen
riktigt stora liksom.
Så man hade fått volymen också liksom, ja. Och något minne av storskalighet och så. Vi är väldigt mycket inne på det här som har väldigt många kvaliteter, men som är då mänsklig skala och det är tegel och det är hantverk och så här.
Men
ja, det är pittoreskt och fint och så. Och hela den här utvecklingen med varv som har byggts om i hela Europa, hela världen för att bygga bostäder. Men vi är inte så bra på att tänka på de mer moderna byggnaderna, att de också kommer att ha, att de har kvaliteter som vi skulle kunna.
Du var ju också inne på, Olof, när vi pratade just om det här med att bevara till och med då, ja, men gamla industribyggnader och så, att inte det bara är kulturvärdet utan också att det är ett hållbarhetsvärde. För det man hör ofta är ju så här, ingen idé att bevara det där gamla huset. Det är läcker värme som ett såll och det är dyrt och det måste renoveras och så där. Men du menar ju på att vi behöver göra detta ur hållbarhetssynpunkt.
Det kommer vi ju behöva. Vi kommer behöva sluta riva byggnader och vi kommer behöva ta hand om det befintliga beståndet på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Men vi behöver skaffa oss lite mer kunskap om det först innan vi kan lyckas med det.
Vad är det för kunskap som... Det är kanske, om du hade vetat det så hade du...
Ja, då hade jag gjort det. Nej, men och framförallt tänkte jag komma till också synen på de byggnaderna. Där tror jag vi behöver lära oss. Vi behöver bli bättre på att tycka om det vi tycker är fult och ruffigt idag. Behöver vi försöka skruva på...
Det kommer att vara fint.
Det kommer att vara fint, ja. Och vi behöver, särskilt jag som jobbar med att beskriva liksom historien eller kulturmiljön och så, behöver också bli bättre på att plocka fram det som faktiskt är värdefullt i de byggnader som vi inte tycker är värdefulla idag. Mm.
Vi ska återkomma lite till det som kommer vara superfint i folkets ögon lite längre fram i tiden. Kanske några av oss redan tycker. En faktor som påverkar stadens sammansättning och mix av människor och utseende då är ju boendeformen. Hyresrätter, bostadsrätter och andra upplåtelseformer och deras påverkan på staden, det hinner vi inte avverka idag. Det kanske är ett tema för höstens Malmö snackar, det får ni i så fall avgöra. Men det finns en boendeform som jag tänkte vi skulle prata lite om idag som kanske påverkar utvecklingen och trivseln extra mycket, Karin. Och det här är ett annat område under utveckling i Malmö. CG Park ser vi framför oss nu på bilden, ett kollektivboende där, Röda Oasen, som har då finns i ett av Östra sjukhusets gamla byggnader. Karin, vad är det som är så bra med detta boende? Eller denna boendeform?
Ja, det finns ju, man brukar kalla generellt flera olika typer för gemenskapsboende. Och det kan vara så att det kommer att efterfrågas mer och mer, för att Sverige har flest enboende personer i hela världen. Vi bor väldigt mycket en och en. Mellan 48-52% i Malmö och Stockholm är enboende. Och vi har ju under miljonprogramsområden har vi byggt, så vi har fått plats och vi har haft stora lägenheter. Men med hållbarhetsdiskussionerna så kommer ju frågan om yta och också frågan om förtätning. Hur ska vi... Ja, vad ska vi göra liksom? Och då finns det många tankar om att man ska bygga mindre. Och då är ju den här, detta är ju då ett kollektivhus. Och så finns det ju olika typer av bovieran och det finns exklusiva residenshotell som Victoria Park. Men just det här att du kanske har en liten mindre egen lägenhet och sen så har du gemensamma ytor.
Och hur påverkar detta, hur kan det då skapa något mervärde för andra i det här området eller i staden?
Det beror ju mycket på de som bor. Mm. Vissa är ju väldigt kanske introverta och har ett eget spa och ett eget gym och så här. Medans Röda Oasen till exempel har många idéer om att de ska dela med sig med andra som bor i området. Så det skiljer ju också mellan olika former. Men här till exempel så har de idéer på att odlingar och bjuda in andra i grannskapet, laga lunchmat och sådana saker. Så det gemensamma inte enbart är bostaden utan att liksom växer ut också i staden. Och det är en väldigt fin tanke tycker jag.
Julia, du var också inne lite på det här när vi pratade inför det här samtalet om eldsjälarna som på något sätt bidrar till utvecklingen. Hur tänkte du där?
Ja, men så är det ju. Och jag kan tänka mig att det är så på kommunen också. Ni som jobbar där, att det, ja, men, så kommer det in en person som har hand om ett visst projekt och så... som liksom brinner supermycket för det och som gör jättemycket för det projektet. Och sen, så kanske den personen sen slutar och så blir det inte riktigt samma sak. Så tänker jag, så är det ju mycket med liksom många verksamheter. Att det,
även ute i ett område då, som att eldsjälarna påverkar.
Ja, men precis. Ja. Att det blir liksom, att det sprider sig. Att det kan ju vara någon som startar ett café på en plats och sen plötsligt så skapas det liksom någonting kring det, eller det kan vara de som liksom börjar odla i enskifteshagen eller liksom de som tar hand om en gammal hall i något industriområde och plötsligt liksom bjuder in och gör det offentligt. Alltså det handlar ju om det. Och det enda sättet man kan göra för att hitta de här personerna är ju att skapa liksom utrymme och möjlighet. Man kan inte riktigt bestämma här ska det vara en trevlig gemenskapslokal, utan man behöver bara liksom, här är en lokal och så kommer det dyka upp någon kanske som gör något. Så det är ju det liksom kommunen kan göra för att liksom,
Och vad är det kommunen kan göra där? Jag kan ju uppleva det som i, liksom, i vår journalistik. Ofta stöter vi på eldsjälar som förr eller senare då startar upp någonting och sen så kommer regler i vägen. Det kan vara, jag har ett konkret exempel. Vi hade ute där jag bor i Östra Sommarstaden några eldsjälar som startade, som drev sommarkiosken där och gjorde den till vinställe förra sommaren. Otroligt populärt. Och hela, det är en glasskiosk och man kan sitta och dricka vin och alla samlas där ute på Johannes Lust. Och de fick lägga ner för att kommunen sa nej, i detaljplanen så står det inte att man får ha verksamhet som riktar sig till folk utanför koloniområdet. Så att de har fått lägga ner. Det är också lite så här, vad är det kommunen ska göra för att eldsjälar ska orka fortsätta? Ska man skita i lagar och regler eller vad är det för grogrund som...
Det kommer jag inte säga att vi ska göra.
Nej, det är klart du kan säga det. Jag kan säga det. Se mellan fingrarna lite kanske. På Sankt Knuts torg är det ju så, där jag bor. Där finns en sån kafékultur som är att liksom det står bordar och stolar utspritt. De är inte liksom fastkedjade eller något. Det bara finns en tillit till att de får stå kvar. Och det tror jag de får, de flesta av dem. Och att torget nyttjas ganska fritt till liksom fikande från ett par olika kaféer där. Och det är ju, det skulle aldrig hända i Stockholm till exempel.
Karin, hur ser grogrunden ut för eldsjälar och i kollektivboenden och andra sådana här former att liksom få lov att utveckla i Stockholm och Malmö? Finns det någon skillnad här eller såg ni det i era projekt eller i er studie?
Det är nog väldigt mycket beroende på var man, alltså vilken stadsdel, vilket kvarter och så man hamnar eller där man finns. Men det finns ju en skillnad i de som själva kallar sig för just kollektivhus. Är det ju ofta så att man har en tanke om att man kanske bjuder in till middag eller man delar på mat eller man liksom har ett bredare engagemang också ut i samhället. Och sen de som kanske mer fokuserade på lite lyx eller en trevlig ålderdom är inte lika intresserade av att engagera sig ut i samhället. Så det finns lite olika varianter på det där.
Så lite fler kollektivboenden som inte är seniorboenden då, utan mer
ja, familj, kanske seniorer kanske också. Men,
kreativa
men,
seniorer. Jag tänkte nu, för att vi ska hinna ha frågor också, att vi ska återvända till där vi började med fult eller fint. Så jag bad Olof att plocka ut ett par byggnader som har betydelse för dig och kanske för framtiden, fast många av oss inte ser det. Och då kan vi börja med Eonhuset som inte längre är Eons huvudkontor på Regementsgatan. De har ju flyttat, men denna byggnad från 1965 ska nu göras om till bostäder. Många ser nog framför sig här en DDR-liknande koloss. Så varför ska denna byggnad vara viktig att bevara för eftervärlden, Olof?
Av flera olika skäl. Alltså det enklaste skälet är att vi behöver hitta en annan användning för den. Det här vore ju katastrof om vi skulle riva den och bygga något annat på platsen. Så
ur hållbarhetssynpunkten.
Det är ju det ena. Liksom, och det tror jag att vi kan vara överens om ganska många. För mig var det här också, när jag började jobba med den här byggnaden, så tyckte jag nog också att det var en stor koloss. Liksom. Den är ju byggd som ett kontor för Sydkraft ursprungligen. Medvetet sluten, för att de var lite hemliga och så där, och höll på med massa fuffens med vår elförsörjning inne i den här byggnaden. Men när man närmar sig den och börjar jobba med den, så ser man ju att det här är en otroligt fin och spännande byggnad ner på detaljnivå. Det är Claes Anselm som har ritat den, en av våra största modernistiska arkitekter. Bearbetningen i teglet och strukturen, hur den tär sig på olika sätt i stadsrummet, så den har jättestora kvaliteter. Och det är någonting vi behöver jobba med då för att liksom, jag menar, lyfta fram på ett tydligt sätt. Men det här, jag tog med den som ett bevis på att en byggnad som vid första anblicken kan ses som stor och klumpig, sluten, lite brutalistisk nästan. När man väl lär känna den så förstår man att den har massa andra kvaliteter.
Vad känner ni? Är det liknande känslor?
Ja, det finns ju andra projekt i Stockholm bland annat där man har gjort studentbostäder i gamla Televerket huset tror jag, söder om Söder, där är något också i Sickla. Ja, men den här typen, man har satt balkonger på visst något av dem och så där, att man gör en grej av det här med teglet. Och det är ju mycket som det är Anselm, så att det finns ju kvaliteter i huset. Det är tidigt 60-tal. Det känner jag ändå att det har gått in i folks hjärtan vid det här laget, lite så. Och sen är det ju ofta så här små rum. I Köpenhamn vid sjöarna finns ett hotell som heter Steelhouse, där det också är ett sånt där kontorshus där man kan bo på hotell. Och det är också små, lite budget, hostel, liksom hotell. Som jag tycker det passar rätt så bra liksom, för den här typen av studentboende till exempel.
Vad väcker det för känslor hos dig, Karin?
Det liknande, det är ju en stor byggnad men med kvaliteter alltså. Mm. Så att några av dem är ju bevaransvärda. Och kanske vi bygger troligtvis sämre idag.
Men detta. Några av oss har kanske tagit till oss då 60-talets arkitektur. Så det här kanske inte är något kontroversiellt alls. Men om vi då går vidare lite framåt i tiden. Olof, du sa ju till mig att... att ja, nu det är liksom 30-40 år ni får, vad ska man säga, att gå bakåt.
Ja, men jag brukar säga att man behöver ungefär någonstans mellan 30-40 år för att se på någonting ur något slags historiskt perspektiv.
Ja, och nu här
alltså
är
för att kunna liksom, man behöver lägga, det behöver runnit ganska mycket vatten under broarna för att man ska kunna.
Så den här är egentligen för enkel, för det här är ju nästan 60 år sedan nu då. Men om vi då tar 40 år tillbaka i tiden ungefär. Höghuset bakom Slakthuset. Mm. Det är inte vackert alltså.
Är det inte vackert?
Nej, det tycker inte jag, men jag vet inte. Jag
är ju otroligt fin byggnad.
Det är 80-tal.
Nu sa jag fin, det fick man ju kanske inte göra. Ja, men det är ju slutet på 80-talet någon gång. Kanske tidigt 90-tal. Postmodernism i ropet just nu. Det är det hetaste vi har. Och det har liksom, ja men det har gått de här 30-40 åren.
Mm. Ungdomarna älskar det.
Ja. Ja.
Jag tycker också det är fint. Om man jämför denna då med den tidigare så är ju detta, det är en mindre byggnad totalt sett. Det är inte det här kvarterstora. Den har liksom ett avslut i flera led och den är tredimensionell på ett sätt som man kanske direkt kan uppfatta när man ser byggnaden. Så jag tycker den har många, många kvaliteter.
Och
så kontrasten med det gamla.
Kontrasten, men också att den har plockat upp liksom de här välda formerna från det befintliga slakthusbyggnaden och på ett väldigt fint sätt.
Plötsligt kändes det lite mer genomtänkt. Jag borde nog ha lite guidad till.
Ja, du skulle hänga med mig lite.
Ja, precis. Ja. nu tänkte jag att jag skulle, när vi har blickat in i framtiden då, det här är vad Olof och hans kollegor då kommer kämpa med näbbar och klor att det ska bevaras för eftervärlden. Och det här skulle vi ha kunnat prata om och haft massa fler exempel på, tycker jag. Jätteintressant. Men utifrån den här diskussionen, om vi ska summera då, vi behöver ju inte fråga er igen då om Malmö kan bli en vacker stad, för det beror ju på vad man lägger för värdering i vacker. Men vad är Malmö för en stad rent estetiskt och trivselmässigt? Vad ligger vi nu på skalan om 25 år?
Högt på skalan.
Högt på skalan.
Ja, absolut. Ja.
Du måste säga det. Men vad säger ni andra?
Ja, det kan väl bli bättre. Mm.
Mm. Vad är det som du sätter högst på vad som kan bli bättre?
Mycket av det nya som byggs tycker jag är ganska platt.
Men stan är platt.
Stan är platt, ja. Mm. Men att just... alltså med det här med en skulptural verkan, lite som du sa, den här bilden i Västra Hamnen, många sådana kvaliteter som borde komma med på
spets. Fler.
Ja, om man tittar på Hyllie så är det ju väldigt tätt och ganska platt och kunde varit lite högre standard tycker jag.
Mm. Julia?
Ja, men jag håller med. Det är ju det här att, men jag ska säga vad jag tycker är så fint eller fult, så är fult när jag tycker att man ser att man har gjort något för att tjäna pengar och inte för att liksom bidra till ett gott stadsbyggande eller vad man ska säga. Så.
Det tycker jag låter som extremt bra slutord. Tack så hemskt mycket för att ni var med här idag. Det känns som att vi hade kunnat prata om detta hur länge som helst. Och det är också så otroligt mycket inom det här området som jag fick skippa idag när jag skulle sätta ihop det här samtalet. Som till exempel pratar vi nästan ingenting nu om de befintliga miljonprogramområdena eller ytterområdena som också är oerhört viktiga för trivsel i en stad och vad som händer med dem. Så att det kanske vi också ska ha ett separat samtal om intresse finns. Tack så mycket publiken. Tack så mycket panelen.
Tack så mycket.
Tack.